När jag stod och sjöng den här sången så kunde jag inte undvika att påminnas om en händelse som är kopplad till sången. Telefonen ringde hemma i missionshuset i Näverkvarn där jag och min fru bor. Vi bor i lägenheten där sedan nu ganska många år tillbaka i tiden. Och så hör jag henne. Jag har en expedition på nedre våning, lägenheten ligger där uppe. Så jag hör att hon kommer ner, telefon ringde och hon svarade. Vi brukar göra så att hon svarar först. Och så kom hon ner och då förstod jag att det var något som även angick mig då. Och då kommer hon och så säger Lasse, du måste ta det här så. Det bara är så fantastiskt. Så jag svarar, ja det var Lasse Andersson det här. Ja, hej på dig, sa hon. Jag tror hon sa att jag heter Elisabeth och jag bor i Göteborg. Och vi har aldrig träffats någon gång i livet. Men jag måste bara ringa och berätta något märkligt fantastiskt som hände häromdagen, sa hon. Jag hade fått en av dina skivor med dina egna sånger av någon dotter, tror jag det var. Som jag haft i min bil. Och jag tyckte att det har varit väldigt, väldigt uppmuntrande med de sångerna. Och jag vill tacka dig för det, sa hon. Men nu häromdagen så skulle jag åka på en begravning med för en vän som hade stått mig väldigt nära. Och det var ganska långt ifrån Göteborg. Och så var det tre ungdomar som också var bekant med den här personen som skulle följa med. Fick åka med mig då. Och då så, bättre jag lägger undan det, slipper jag ramla sen igen. Då så startade vi resan och jag hade den där CD:n i bilen så jag liksom satte på den när vi åkte iväg efter en stund då. Så den gick och rullade lite grann. Men så hör jag bakifrån flickorna där bak att det var någonting som de önskade förändring på. Så då sa de, kan du inte stänga av den där skivan, sa de. För den rör upp så mycket på insidan. Så jag stängde inte av, sa hon, men jag vred ner ljudet ganska mycket så det nästan inte hördes något. Så nu åkte vi till begravningen och var med på den. Och så skulle vi åka hem igen. Och vi har inte kommit så väldigt långt ifrån platsen där begravningen var. Så säger någon där bak i baksätet, du, kan du inte sätta på den där skivan igen? Så nu ville de höra den. Och så kom de till den här sången, säger Elisabeth som ringer till mig. När de hade hört den där sången, det finns en famn med överflöd av kärlek, den som jag sjöng här nu för er. Då sa de gång på gång, du, kan du inte spela den en gång till? Och det upprepades gång på gång. Kan du spela den igen? Så jag fick spela den gång på gång. Och sen innan vi har stannat så säger de, men du, sa de, kan det verkligen vara sant det där här som man sjunger om? Kan det vara så på riktigt liksom? Ja, jag är övertygad om det, sa de. Jag har själv upplevt det i mitt liv. Jesus har förvandlat mitt liv. Ja, men kan vi också få uppleva det då, sa de. Ja, det kan ni väl. Det är klart. Och så ringer hon och säger, jag fick be för alla tre. De kom till tro på Jesus. Fick möta Jesus genom att de hörde sång. Förstår ni, man blir ju inte ledsen då, va? Nej. Då blir man verkligt ödmjuk tacksam. Det där som hände nere i Philadelphia i Ljung kunde Gud sedan använda för att bland annat de där tre flickorna skulle få lära känna Jesu hjärta. Halleluja. Alltså vi kan inte överblicka Herrens vägar. Herren har mycket, mycket större modeller och bättre modeller än vad vi har. Och han räknar ut det på ett, precis som du var inne på, så bra här alltså. Jag bor hemma hos honom, den där karen, alltså. Det var jättehärligt. Ja, det var underbart. Igår kväll så berättade han, när vi kom hem så satte vi oss ner och han frågade, får jag berätta lite från mitt liv, hur Jesus har förvandlat mitt liv, så. Och det var jättehärligt att få lyssna. Jag ska inte upprepa det nu, men det är härligt. Jesus är möjligheternas herre. Och det är ju det som var temat för igår och kommer att bli temat ikväll också. Klarar ni det, ni som var med igår? ska jag förresten fråga, minns ni vad det var jag talade om? Det händer att folk, jag har nog gjort så likadant själv, men jag har mött människor som kommer och säger så här: du vet, jag var på ett så fantastiskt möte där. Ja, för det första är det ju då nästan först, det var så mycket folk, va? Ja. Men det är ju inte samma sak som att det är ett viktigt avgörande möte. Det har inte med folkmängden att göra. Men i alla fall så säger man en följdfråga: ja, men vad underbart då. Och vad predikade de? Ja, men du, det har jag alldeles glömt bort. Då kan man ju undra, vad var det som var så där riktigt härligt? Ja. Jo, men jag tror ni kommer ihåg det. Jag läste Markus, det 10:e kapitlet, en enda vers. Det låg som grund och kommer att ligga som grund idag också. Där Jesus säger så här: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Jag sa det igår och jag upprepar det gärna. Det här gäller precis som du kom in på, Gert, här. Vår situation i landet, i Sverige. Det behövs sannoliken förändringar i det här landet. Om vårt land ska komma på rätt köl, så att säga, igen, så behövs det förändringar. Och det kan man säga utan att blanda in politik, tycker jag. Man behöver inte lägga in en massa politiska synpunkter där. Men vad vi kan vara helt överens om det är, det behövs förändringar. Djupgående förändringar. Precis som jag sjunger den där sången. Där liksom människors hjärtan blir förändrade, förvandlade av nåden och sanningen. Nåden och sanningen. Det är det enda som kan åstadkomma den förändringen. Och det är Jesus. Vi behöver be för landet, fortsätter att be för landet. Det gäller också situationen i kristen Sverige. Oj, 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 det behöver hända mycket, mycket där. Vi kan ju inte slå oss för bröstet, någon av oss, och säga att det har gått i raketfart framåt. Tyvärr. Vi tackar Gud för det som har hänt och det som händer. För det händer mycket mer än vad vi har en överblick på. Glöm inte det. Vi ska tacka Gud för allt som sker. Men nog behöver det hända mycket mer. Och ibland sätter vi oss ner och tänker, ja, men hur ska det gå till? Och hur, det tar ju jättelång tid. Nej, men inte för Gud. Det måste inte ta lång tid. Jag har läst bland annat gällande Israel. Har ni minne av det? Att det står, Israel ska bli frälst på en enda dag. Och kan Gud göra det med ett folk, så måste han kunna göra det med ett annat också. Alltså, förändring kan ske snabbt. Det kan bli en omvälvning i verklig positiv mening. Så låt oss be om det och tro Gud om förändringar. Det gäller dig, det gäller din situation, det gäller din familj. Ta in det här. Om det så bara skulle vara som ett frö som sås in i ditt sinne och i ditt hjärta ikväll, så har det ett stort värde. En förnyad tilltro till att Gud är möjligheternas Gud. Jesus kan förändra det som fortfarande ser helt omöjligt ut. Det här har alltid varit Jesu övertygelse. Det var jag också inne på igår, men jag gör en liten återkoppling. Det har alltid varit himlens övertygelse. En förändring är möjlig. Innan Jesus kom hit. Innan liksom planen var fastlagd. Nu är det dags för Jesus att göra sitt inträde på världsscenen. Så måste det ha varit en ton i himlen. En förändring är möjlig. Bara Jesus får komma in i sammanhanget, så kan förändringar ske. Och om det har varit övertygelsen i himlen, så påstår jag ikväll, det är fortfarande Jesu övertygelse. Det är Jesu övertygelse när han ser på dig och tänker på dig. Det är nästan värt ett halvt halleluja, tycker jag. Ja, ett helt också om du törs. Ja, men visst är det underbart. När Jesus tänker på dig och din situation, så tänker han aldrig så här: ja, men det är omöjligt. Hallå? Utan han tänker tvärtom. En förändring är möjlig. Varenda en av oss. Där det behövs förändringar ser Jesus, det är möjligt. Och då är det väldigt uppmuntrande och positivt. Vad det sen rör sig om för behov, för behoven kan ju variera väldigt mycket. Men himlens inställning är, en förändring är möjlig. Ja, det gick det härligt. Så det kommer som en färsk, övertygande hälsning från himlen ikväll igen. Jesus riktar de orden emot dig. Minns ni att Jesus vid olika tillfällen när han mötte människor i svåra situationer, då sa han först så här: frukta inte. Frukta inte. Sitt inte fast i fruktan, för den förlamar. Tro på Gud, för en förändring är möjlig. Och så skedde förändringen. Han öppnade på det sättet människornas sinnen mot himmelen. Och så började de liksom, det började sippra in någonting av tilltro till. Ja, men det kanske kan hända något i mitt liv, i min livssituation också. När allt ser som mest hopplöst och omöjligt ut, då kommer det här budskapet från Guds eget hjärta. En förändring är möjlig. Halleluja. Jag sjöng ju den här sången förut och jag vet inte om ni lade märke till det som jag just vill fästa uppmärksamheten på nu. I den tredje versen så blev texten så här: när du har känt som nu går allting under, då bads en kärleksmättad bön för dig. Du varit buren dessa mörka stunder, Guds hälsning är, min kärlek slocknar dig. Då bads en kärleksmättad bön för dig. Jag minns att jag hade när den där textkombinationen eller ordkombinationen kom där, så tänkte jag, den där kombinationen har jag aldrig tänkt förr. Och jag har aldrig hört den förr. Men den smakade så gott. Då bads en kärleksmättad bön för dig. Det där har jag arbetat ganska mycket med vidare sen. Utifrån Bibeln har jag försökt att se. Går det att hitta något spår av det uttrycket utan att det står precis likadant, ordagrant? Och jag tycker mig ha hittat det på flera ställen. Och jag är ganska övertygad idag om att de böner som har verkan och effektivitet, om man nu kan använda det uttrycket, som verkligen åstadkommer förändringar, de förböner, det är de kärleksmättade förbönerna. För visst vet, minns ni att Jesus, han sa faktiskt vid tillfällen att all bön var inte verkningsfull. Han till och med varnade för att be som vissa gjorde. Har du hört på maken? Det måste väl vara positivt att be? Bara be och be och be. Nej, sa Jesus. Ni ska inte be som de gör. Det är någonting som inte stämmer där. Det är någonting som saknas där. Och jag tror jag förstår bättre idag vad det var som saknades. Och vad som ibland har saknats i mitt liv, som säkert har saknats i ditt liv också. Det är kärleken. För det är något förundligt med detta. När kärleken är impulsgivaren. Om du tänker dig att Gud överför någonting från sitt glödheta kärlekshjärta in i våra hjärtan. Låt oss säga gällande någon människa i nöd. Och det aktiverar dig till bön, till förbön. Då har du fått del av det som finns i Guds hjärta. Och det är kärlek, för han är det. Han är kärlek till sitt väsen. Och när du börjar be utifrån Guds kärlek, då frigörs någonting som aldrig kan frigöras annars på det sättet. Det är en sån våldsam kraft i den bönen. Och i förlängningen finns det inget som kan bromsa upp verkan av den bönen. Så låt oss be om mycket av det. Att först bli berörda av Guds hjärta. Att få ta emot impulserna. För då är det ju, det kopplar ju ihop med det här ordet, ni vet. Johannes säger så här, att om vi ber om något efter hans vilja, då hör han oss. Och om vi vet att han hör oss, då vet vi ju någonting mer, står det. Då vet vi att vi redan har det vi har bett om i vår bön. Varför? Därför att det kommer ur Guds hjärta. Det var inte bara att vi försökte hitta på något att be för, utan Gud gav en impuls. Och då finns det en sån kraft i varje initiativ Både bön och vittnesbörd och annat när det kommer först till Guds hjärta. Halleluja. En förändring är möjlig. Jag blev extra glad ikväll när jag kom och gick ut innan mötet här. Och fick se två bekanta sedan tidigare. Som hade åkt en ganska lång väg för att komma hit. Vänner ifrån Kumla. Gert sitter här. Du har aldrig varit här förr, eller? Aldrig i livet, nej. Alltså Gert, jag har inte bett om tillåtelse, men jag ska fråga dig offentligt här. Du är ju inte så blyg av det längre. Får jag ställa några frågor till dig här framme? Om du kommer fram alltså. Ja, men vad härligt. Jag mötte Gert. Du kommer upp här. Kan han ta den här micken? Det är säkert bättre. Jag var på ett tältmöte utanför Kumla för ett antal år sedan. Och jag glömmer aldrig det där mötet. Nu stängde han visst av helt här. 1, 2, 3, nästan. Ja, det hörs lite sämre nu i alla fall. Men ni hör mig? Ni hör mig? Bra. Jo, då så minns jag att jag stod där fram i tältet och spelade dragspel och sjöng. Och de hade delat ut några sångblad om jag minns rätt. Och så, ja, jag stod där och sjöng och spelade och alla var med och sjöng. Men så blickade jag ut där över folkskaran och på den sidan var det en man som hade rest sig upp. Och han stod med pappret i ena handen så och så den andra handen där. Så därför lade jag märke till honom redan det där första mötet där. Efteråt så kommer han fram till mig och hälsar och tackar för mötet och presenterar sig lite grann. Och när jag höll på där och plockade ihop mina instrument så säger han plötsligt, du, kan jag få berätta för dig vad Jesus har gjort i mitt liv eller någonting sånt, sa han. Ja, jättegärna, sa jag. Jag ska bara plocka upp mina grejer. Och då står vi eller sitter sen och så berättar han. Det är det på tåget. Du kanske inte skulle vilja börja där.
Jo, det kan vi göra. Annars blir det alldeles för långt. Ni kan ju säga att innan vi hamnar på tåget så finns det en planering som man kanske inte såg då, men som jag har sett efteråt. Alltså Gud hade förberett saker.
Innan tåget, ja.
Ja, det tycker jag nog.
Du jobbade ju i ett företag i Laxå, om jag minns rätt.
Stämmer.
Ja. Och du har... Ja, nu kommer det lite mer ljud. Oh. Nu, ja, det var inte för mycket. Nu var det lite för häftigt. Jo, du jobbar på ett företag i Laxå, vet jag att du berättade. Och du var ute i något tjänsteärende i Stockholm, om jag minns rätt.
Ja, det stämmer.
Och det var väl det där som ändå jag tänkte, det kunde vara värde att få höra hur. Men du får gärna ta något innan det som du vill.
Nej, det behövs inte, för det var ju det som var det avgörande. Jag satte mig på tåget och skulle åka hem från Stockholm mot Hallsberg och Laxå. Sätter sig en kvinna bredvid mig och hon hade med sig en skolklass, förstod jag. Hon var lärare eller förälder. Så jag frågade vad det var för skolklass. Det hade varit en kristen friskola i Örebro. Och då ska ni veta att för mig var det som att liksom trycka på en knapp då på den tiden. Jag kallar mig själv för agnostiker i det läget, inte ateist. Det finns en viss nyansskillnad där. Alltså jag var så här anti man kan vara. Och en kristen friskola där gick jag igång på. Så vi satt och pratade i 2 timmar mellan Stockholm och Hallsberg. Där skulle hon ju byta tåg och jag. Eller om jag skulle byta tåg, jag kommer inte ihåg. Och hon har ju berättat efteråt. Hon är inte min nuvarande fru som sitter med Kerstin. Utan det var en annan kvinna som jag inte längre har någon kontakt med. Men i alla fall så, hon kände sig jätteprovocerad av mig. För jag var lite provokativ. Men Gud vidrörde mitt hjärta. Och jag tog kontakt igen med henne och vi pratades vid och möttes på några gånger på ett fik på Fikerbro och hade mycket mailkontakt och telefonkontakt. Jag flyttade till Kumla i den vevan och hon bodde i Örebro. Efter 10 veckor då är vi framme nämligen vid juldagen 2005 av alla dagar. Så ligger jag på golvet i min nya lägenhet i Kumla Och via telefon så ber hon en frälsningsbön med mig. Och jag ligger på rygg och jag tittar upp i ett hörn, jag glömmer aldrig. Jag kan inte säga att jag såg Jesus där, men det där hörnet glömmer jag inte. Alltså. Så det var efter sen så fick jag höra, fick jag vittna mycket, jag hade ett säljarjobb så jag hade jättemycket kontakter i mitt arbete och fick vittna för människor och en del sa ju så här att, och även sådana som jag mötte live eller IRL som vi säger nu, trodde att du skulle bli frälst som det heter, fanns inte på kartan för folk. Men jag får en liten episod efteråt sen, när jag gick och sökte församlingen i Kumla så mötte jag en kvinna som jag kände från Laxå. Hon bodde i Laxå. Och hon frågade mig, vad gör du här i metodistkyrkan i Kumla som fanns då? Ja, jag har mött Jesus, sagt ja till honom och jag är frälst. Då började hon gråta, den gamla kvinnan. Hon var ganska gammal. Hon grät, hon grät, hon grät. Du ska veta, sa hon. Jag och min man och din lillebror, för han hade varit med på vägen mycket längre. Vi har bett för dig kanske i 30 år.
Wow.
30 år, är det någon som har bett för dig i 30 år? Ja, det kanske finns det. Då blir jag också lite tårögd.
Halleluja.
Och hon blev det.
Fantastiskt.
Ja, jag tror att det här är bara ett exempel. Det här är ju, det var 2005, så det är några år sedan. Nu bor vi dessutom, jag har träffat Kerstin och vi har gift oss och vi bor i Örebro numera.
Yes.
Inte Kumla.
Nej. Ja, det här sista hade jag aldrig hört förut. Det där sista med henne, förebedjaren. Och det var starkt att du sa det, för det är nämligen det jag ska knyta det till sen. Utan att jag visste om just den detaljen. Men när jag hade träffat Gert och innan jag åkte ifrån den möteshelgen där, då frågade jag Gert, du, kan inte du komma hem till Nyköping? För jag tycker det är så härligt att få uppmuntra andra med vad Jesus gör, va? Så han sa, jo men det går väl, du får mitt telefonnummer här så kan du ringa. Och så hade jag pratat med flera församlingar hemma i Nyköping och Näverkvarn då. Och vi hade bestämt att vi ska inbjuda Gert och han ska få ge sitt vittnesbörd och vi ska utmana att ta med människor som inte har lärt känna Jesus än. Och då skulle jag ju liksom boka honom då. Och han svarar inte. Och jag tror att jag hade fått ett nummer till ditt arbete också. Därför att jag ringde dit och så fick jag tag i chefen. Ja. Och så sa jag, du, jag söker Gert Nordsten. Ja, du, sa han har tagit tjänstledigt, sa han. Så han är inte här, du får försöka söka honom hemma. Så då körde jag ett nytt varv och efter ett tag så fick jag ju tag i honom. Och då säger jag det här till Gert, jag glömmer aldrig den upplevelsen också. Då säger jag till Gert, du, jag ringde till ditt jobbet, företaget du jobbar på. Och pratade med chefen din och han sa, du hade tagit tjänstledigt. Ja visst, sa du, sa han. Det ska ju vara en bibelskola på Götabro nu. Filippus eller vad heter det? Eller någonting sa det. På ett antal veckor, va?
Apollos
heter jag, just det. Det ska vara en bibelskola då. Och jag kände, nej men nu gäller det att ladda på ordentligt här. Så jag tog tjänstledigt ett par veckor. Alltså bara det, för mig, det sa någonting. Här har det verkligen hänt något på djupet, va? Ja, det är underbart. Det här har jag inte frågat om jag får säga, men jag gör det ändå. För jag har lyssnat till Gert. Om ni önskar få lyssna till honom och hans förkunnelse så tror jag att han är tillgänglig någon gång ibland. Är det så?
Ja.
Tack Jesus, säger vi med en applåd till honom. Tack Gert. Det var så härligt att liksom få det här. Och när han nu står och berättar detta med det där med förbönen. I 30 år sa du det, sa hon, ja, ungefär. Någon som hade bett, då bads en kärleksmättad bön för dig. Förböner, de är verksamma. Till och med efter att de som har formulerat bönerna inte är kvar på den här planeten fysiskt. Det tror jag med övertygelse eftersom jag har läst i Uppenbarelseboken, inte minst, hur de heligas böner hanteras. Det är inte döda ting. De hanteras i himlen med vördnad och respekt och läggs i gyllene skålar. Och de är levande där. Hallå? Det är väldigt uppmuntrande. Tänk på det. Att dina föräldrars förböner, även om de inte lever längre, dina föräldrars förböner, de är fortfarande verksamma. Underbart. En förändring är tydligen möjlig i alla möjliga sammanhang. Jag mötte en man, och jag tycker det är så härligt att få delge av och till sånt här man har sett och stött på, som inte bara återberättat i fjärde och sjunde led eller något sånt. En man i Oxelösund, det är ju nära Nävekvarn där jag bor. Han heter Kjell Myrskog. Det låter väl. Kjell Myrskog. Han var hemma i missionshuset nu för ett par månader sedan, vad det nu är. Och han och hans fru kom dit och gav sitt vittnesbörd. Ja, du vet, man bara sjunker ihop. Av förundran. Av förundran. Vilken Gud vi har. Han berättade där om sitt våldsamma liv under 40 år. Under 40 år har han levt i den kriminella världen i Stockholm och i många andra sammanhang. Med tunga droger och fängelse och du vet hela den här balletten. Ett fullständigt utslaget liv. Så efter 20 års missbruk tror jag det var, så mötte han den kvinna som är hans fru. Och hon har stått vid hans sida under många år och försökt att hjälpa honom, och det har sett ut som att det skulle komma lösningar, men det har alltid gått tillbaka igen. Under 20 års tid levde de i det här livet. Och efter 20 år bestämmer hon sig. Hon berättade det också i missionshuset. Då berättar hon, efter 20 år så känner jag, nu går det inte längre. Så nu bestämde hon sig för, och de planerade upp alltihopa. Nu flyttar jag ifrån dig, jag står inte ut längre, inte en dag till. Om jag minns det rätt nu, så det sista de skulle göra var åka upp till hennes mamma i Stockholm. Och liksom bara göra något sorts avsked där i någon form. För hennes mamma hade ju varit involverad på olika sätt naturligtvis. Och då när de är där uppe, där de ju har bott mycket, men nu, annars bodde de nu i Oxelösund. Så säger Kjell, då sa jag att jag måste gå ut, jag har några viktiga ärenden. Och då visste de ju egentligen vad det handlade om. Men det var ju inget att försöka sätta emot. Så jag ger mig ut, säger han, på Stockholms gator som jag kände så väl. Och jag vandrade omkring där. Och jag är på Söder. Och går, jag vet inte, heter Sveaväg. Nej, spelar mindre roll. I alla fall, jag går på en av de där stora gatorna där. Och jag har ju bara det i tankarna vad jag ska göra och hitta någonting då. Men går lite planlöst. Men så är det någonting, säger han, plötsligt. Som nästan, det känns som det tar tag i mig och styr mina steg. Så jag bara går rakt, följer vägen naturligtvis. Men det kändes som det var någon eller något som liksom fångade tag i mig. Så jag går och plötsligt får jag se ett kors på ett hus. Ett kors på ett hus. Och när jag kommer dit fram så ser jag att det står Södermalmskyrkan. Aldrig varit inne i den kyrkan, sa han. Men jag hade hört hemska saker om den. De hade något med Livets ord att göra, hade jag hört, sa han. Så där ska jag aldrig gå in, sa han. Aldrig att jag skulle gå in i den kyrkan. Men det var någonting som styrde mina steg nästintill mot min vilja, säger han. Så jag går in i foajén, det var en söndag morgon. Jag går in och det är inte så mycket folk där, det är några som rör sig där inne. Och jag går in där och tittar. Och jag tänker, jag går runt en sväng, jag tror han gick nog på toaletten en sväng. Och så gick jag upp och då fanns det en läktare där, sa han. Så jag gick upp och satte mig på läktaren, fanns inte en människa där. Så jag satt där i ett hörn. Plötsligt kommer det in en man och hejar på mig och säger, hej på dig du, vad du för... Oj, förlåt. 1, 2, 3, nu händer något. Jo, men det har varit sämre ljud. Plötsligt ljud. Hallå, hallå. Visst hände det något? Va? Mm-hmm. Ett, och nu kommer det igen. Nu är det igen. Okej. Jo, han gick där, satte sig där inne. Så kom det in en man och gick fram och hejade på mig och sa, vad är du för en? Ja, jag är bara ute och går, sa han. Jaha, det är jag som ska predika här idag, sa han. Oj, då var det ännu mer livrädd. Jag måste ut så fort som möjligt, sa han. Men jag hinner inte ut, för plötsligt öppnas dörrarna, sa han. Och det bara vräker in med folk. Fullt. Det fanns ingen chans att gå i motsatt riktning. Där sitter jag inne i ett hörn. Och så kommer det folk och fyller på och sätter sig där. Och närmast mig sitter plötsligt en bastant kvinna ifrån Afrika, säger han. Och jag insåg, det finns inte en chans att komma ut här. Ja. Så där sitter jag och tänker, men vad ska det här bli nu alltså? Och jag sitter där och hör dem sjunger. Och så kommer han fram, så jag var uppe och hälsa på mig av någon märklig anledning. Så står han där nere och predikar. Och jag fattar inte, så. Det är som han står och pratar rakt in i mitt liv. Berör saker som jag tänkte, hur kan du veta det där om mig? Jag var helt liksom som en öppen bok. Och när han har predikat färdigt, tänk dig, så säger han, mannen där nere, nu ger vi möjlighet för den eller dem som vill gensvara till Jesus och göra Jesus till sin Herre och få ett nytt liv. Du är välkommen fram. Och jag rusar med en gång fram, sa han. Har du hört? Aldrig någonsin förr rört sig såna här kretsar. Jag går fram och ställer mig där. Och så ber de en bön för mig, sa han. Och från det ögonblicket, han berättade för bara några månader sedan. Från det ögonblicket löstes allt i mitt liv. Jag har aldrig haft sug efter några droger efter den där bönen, sa han. Aldrig. Jag har aldrig varit i bråk med myndigheter. Aldrig någonsin. Mitt liv är fullständigt förvandlat. Och idag lever jag för att rädda alla de som sitter fast i det som jag gör. Så nu går jag på Oxelösunds gator och i Nyköpings gator. Och jag är villig att komma till Nävekvarn också och gå på gatorna här, sa han. Halleluja. Men då ska du höra. Då berättar han till slut precis det där som du säger. Jag hade en mamma, sa han. Eller jag har en mamma. Och hon har bett för mig varenda dag under alla dessa hemska 40 år. Och hon har vägrat att ge upp. Hon har vägrat att ge upp. Och så kommer detta mäktiga bönesvar. Alltså det har gett ett sånt eko i Oxelösund. Ett sånt våldsamt eko. Wow, så myndighet, eller vad säger jag, sociala myndigheter i Oxelösund har öppnat upp enormt för denne Kjell och hans fru. De får disponera en holme utanför Oxelösund dit han med båt tar de här utslagna i Oxelösund och Nyköping och kör ut, har gjort varenda vecka nu den här sommaren. Wow. Och där sjunger de, och där ber de, och där välsignar de varandra, och där gör Gud mirakler. Halleluja. Tänk att Gud kan vända så fullständigt. En utveckling där myndigheter har kämpat och försökt så länge, och det inte syns finnas någon möjlighet till förändring. Och så plötsligt är Jesus där. Så plötsligt hittar Jesus den där kommunikationsleden rakt in i hjärtat. På ett sätt som ju är nästan osannolikt. Jag menar, bli inklämd i ett hörn uppe i Södermalmskyrkan. Mot sin vilja liksom. Och så får himlen möjlighet att komma till tals med honom. Predikanten vid det tillfället har ingen avgörande betydelse. Men för er som möjligtvis känner till honom kan det vara roligt att veta. Det var Mikael Alvén, en brinnande evangelist. Han stod där nere tydligen och berättade om Jesus. Och så ledde det till att Kjell Myrskog blev frälst. Halleluja. Förebedjare. Jag ska bara avsluta med att säga att Vi ska vara tacksamma för alla de som har bett för oss och som ber för oss. Alltså jag kan inte nog värdera det som jag upplever när jag är ute och reser ibland. Jag var på Vrångö nu utanför Göteborg för ett tag sedan. Då kommer en man till mig och så säger han: "Det ska du veta", sa han. "Jag ber för dig varje morgon och varje kväll", sa han. "Det har jag gjort i 14 år. Wow. Det hände gång på gång. Tacksamheten. Kärleksmättade förböner. Vilken nåd. Vilken nåd. Så låt oss fortsätta be. Låt oss fortsätta be. Låt oss inte släppa taget. Det är ju det som ligger väldigt nära. Det har väl ni också känt, va? När det inte händer något. Va? Då är det så lätt att släppa taget. Gör det inte. Och om du har släppt taget, så ta tag i det igen. Inte krampaktigt, utan med trygg förtröstan. En förändring är möjlig. Jag ber, jag kan inte göra mer än att be kanske. Men om jag ber med Guds glödheta hjärtas impulser, då kan Gud öppna. Och han kan leda på ett sätt. Det är ju det där, vi måste våga sätta tro till Herren. Att han har modeller som ligger långt utöver vad vi kan räkna ut. Han har ju det. Han kan ju skicka en människa, precis som Gert här berättar. Jag minns att när du berättade det för mig, då hade vi ju tid och du kunde ju berätta lite mer utförligt. För du hade ju hoppats att sitta ensam i den där kupén, kommer jag ihåg du sa till mig. Du hade haft en hård arbetsdag och du hade, om det var Aftonbladet eller Expressen, sportintresserad som jag, så hade du lagt den i sidan där på sätet bredvid, för det satt ingen där då. Och så hoppades du att det skulle vara fritt och att du fick sitta i lugn och ro liksom. Och så dånar det in en skolklass högstadieelever. Och då blev han, nej hjälp alltså, nu blir det inget lugnt den här. Och så kommer den här läraren då nödvändigtvis som ska sitta bredvid honom. Va? Alltså bara det, när man ser perspektivet efteråt. Jag har hört det där och tänkt mig in i hur det var. Hur himlen opererar alltså. Nu är det läge. Det var inget i det yttre. Det fanns absolut inget hos Gert som signalerade: här har du en man som är öppen för att leda till tro på Jesus. Tvärtom. Men himlen visste mer. Himlen har ett annat perspektiv. Och visste, där finns innerst inne en ärlig, ärlig längtan. Nu skickar jag den här tjejen dit alltså. Och så blev hon redskapet till att Gert fick möta Jesus. Och hela hans omgivning står: vad du... Det var ju den sista man skulle kunna tro. Hur kunde det gå till? Ja, det finns bara ett svar. För Gud är allting möjligt. Så här jobbar Gud idag. Jobbar på bredden. Och kommer att använda redan nu det som i väldigt hög grad har varit uträknat. Jag kommer nog in på det flera gånger här under de här mötena helgen. Att Gud i den här tiden, mer kanske än någonsin, kommer att plocka upp de här som har varit helt uträknade. Helt uträknade. Och sätter dem liksom i situationer där de får bli hoppets budbärare in i det svenska folket. Det har börjat hända mycket. Talar vi om Sebastian Staxet till exempel, va? Jag har aldrig träffat honom personligen än. Men alltså jag blir alltid uppmuntrad när han lägger ut något på Facebook. Och jag sitter och läser. Till exempel, han var väl i Örebro för något halvår sedan eller vad det är. Han har varit där flera gånger. Och då skrev han så här med stora bokstäver: "Nu ska vi kärleksbomba Örebro", skrev han. Alltså bara det sättet. Vadå? Nu ska vi klämma till folket. Och det. Nej, nu ska vi kärleksbomba hela Örebro. Varför säger den karn så? Det var därför att han saknade den erfarenheten av äkta kärlek under hela sin uppväxttid. Och så mötte han Jesus. Och så blev hela hans liv förvandlat av denna glödheta kärlek. Och idag använder Gud honom som en hoppets budbärare runt om i det här landet. Wow! Och det är inte den enda. Jag nämnde om en annan igår. Och jag ska nämna om andra kvällar framöver här. Men det sista jag vill säga kring detta med förbön är: glöm inte att Jesus är din förebedjare. Jesus är din förebedjare. Och jag vågar nog påstå, han är den mest trofaste förebedjare du skulle kunna tänka dig. Som aldrig sviker. Som aldrig är emot dig, utan alltid är för dig. Alltid tänker en lösning för din del. Och jag bara påminner om, Jesus uttrycker ju det till Petrus, minns ni, vid det där speciella samtalet innan han går till korset. Då Jesus drar undan slöjan lite grann, minns ni? Och visar, bara med några få ord visar han vad som för sig går bakom kulisserna. Och var det så då, så kan du vara övertygad om att det är så idag också. Jesus säger nämligen till Petrus: Petrus, Satan har begärt att få er i sitt våld för att sålla er som vete. Minns ni? Vad säger han med de orden? Jo, han säger bland annat: det förekommer en mörk aktivitet i den osynliga världen som är riktad mot dig, Petrus, och mot dina lärjungakamrater i syfte att knäcka dig. Att knäcka varenda lärjunge. Och Jesus visste att Satan skulle försöka knäcka honom också. Jesus visar att det finns något i den osynliga världen som är destruktivt, som riktas mot alla som vill tillhöra Jesus. Så är det i Sverige idag också. Då är det hoppfullt vad han säger efter det. Eller? För då säger han ordagrant så här: men Petrus, jag har bett för dig. Lägg märke till att han inte säger jag ska be för dig. Utan Jesus säger, jag har bett för dig. Och inte bara en gång, han fortsatte säkert. Med andra ord, Jesus ligger steget före. Vilken uppmuntran. Därför finns det hopp. Och därför vågar du tro också, när du har varit här ikväll nu. Det finns möjlighet till en förändring. Inte för att du har blivit liksom någon övermänniska, men därför att du räknar med Jesus och ger utrymme för honom, sätter tilltro till honom som aldrig förr och fortsätter be kärleksmättade böner. Halleluja. Ska vi tacka Herren? Herre, Herre. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för all den uppmuntran du ger oss på vägen. Tack att du ger det i enkla former oftast. Så att det liksom fäster sig i våra hjärtan. Halleluja. Tack för det här uppmuntrande ordet som vi vet har lika hög aktualitet idag, Jesus. När du sa det först, som när du sa det första gången. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. För Gud är allting möjligt. Gud, vi tackar dig. Vi tackar dig för att du bara vill påminna oss och stärka oss i vår övertygelse när det gäller vårt land. För dig, Gud, är allting möjligt att vända utvecklingen i det här landet. Vi begriper inte riktigt hur det ska gå till. Vi kan inte hitta alla lösningar och former för det. Men vi vet, Gud, att du har vägar till lösningar när vi söker dig och vill samverka med dig, Herre. Tack för att du stärker ditt folk i det här landet. Vi tackar dig att du kommer med en kraftfull uppmuntran till alla bedjare i det här landet. Människor som känner bördan och nöden för landet. Tack att du kommer med ny styrka, med ny inspiration och glöd, Herre. Och med en segerviss tro om att en förändring är möjlig i Sverige. Halleluja. Halleluja. Så tackar vi dig, Jesus, för exempel vi får påminna oss om och delge varandra. Om vad du gör i vårt land i nutid. Halleluja. Tack att du är i rörelse. Tack att du rör dig på ett sätt som vi inte riktigt kan överblicka. Tack att din kärlek söker landningsbana i människor. Och rätt vad det är så är det läge. Det finns en öppning och då skickar du någon människa som har fått din kärleksimpuls in i sitt hjärta. Herre, Herre, vi vill vara de där. Vi vill vara de där som går dina ärenden. Jesus, Jesus, vi vill vara här tillgängliga för dig. Kom nu i avslutningen här, Jesus. Och på något sätt ge den där nya klara tonen i vårt hjärtas innersta. som kan slå an någonting i människornas hjärta när de kommer i kontakt med oss. Herre, om det behöver renstämmas, om det har blivit lite falsktoner här och där, så tacka dig Jesus för att du med din varsamma hand har förmåga, som vår broder här stämmer sitt instrument, så kan du stämma det, och vill du stämma det så att det blir en harmoni, en himmelsk harmoni som når rakt in i människornas hjärtan. Halleluja, som väcker liv i den där längtan som finns där efter renhet, efter äkthet, efter det som är sant, det som är värt att bygga livet på. Herre, Herre, tack att du vill använda oss alla. Tack att du har uppgifter för oss alla. Tack att ingen ålder är borträknad. Halleluja. Tack att vi kan få vara med så länge våra hjärtan brinner, så kan vi få vara med och tjäna dig Jesus. Halleluja. Kom Herre ikväll med en speciell uppmuntran till inte minst de som är uppe i lite högre ålder. Att du räknar med dem, Herre. Du också räknar aktivt med dem. Du ser dem som en enorm resurs i det här landet. Att du har användning av dem på olika sätt. Både när det gäller förbön, men också på andra sätt. Halleluja. Herre, väck liv i drömmarna och visionerna som är utdelade i den här gruppen av människor här i Logen. Halleluja. Herre, 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 du vet tider och stunder då visionerna, drömmarna har varit levande, starka, tydliga. Övertygelsen har varit 100%. Men saker har kommit i vägen, Herre, du känner till hur mörkets första har försökt att dämpa och trycka ner och lägga hinder i vägen och på något sätt bromsa upp de himmelska aktiviteterna. Men tack Jesus för att du kommer med ny glöd. En ny glöd, Herre. En ny glöd. En ny glöd, inte minst över den äldre generationen, som tillsammans med de yngre ska få tjäna dig. Vi ska få tjäna dig Jesus in i det sista. Och få vara med och bärga en skörd för himmelen. Halleluja. Halleluja. Vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig Jesus. Grazie, grazie, grazie.